Hemma så håller jag på med ett arbete nu som jag hoppas att jag ska kunna slutföra under våren här. Jag ska nämligen bygga om altanen hemma och tänkt att även glasa in den. Ni vet, den där pensionärs, ja, grej. Det blir varmt och gott, va? Och då är det så att då behöver jag utföra en del förberedande arbete. Alltså jag sa ju aldrig ordet kuvös, va? Det tänkte ni på, va? Ja, det är bra. En del förberedande arbetet, och det håller jag på med faktiskt nu. Det är så behöver man ju söka byggnadslov hos kommunen, vilket jag har gjort. Jag har inte fått beskedet än. Sen så behöver jag ju då införskaffa material till hela det här projektet. Och det är ju inte bara då glas och lite reglar, utan det ska vara skruv och allt möjligt. Man ska räkna ut ungefär vilka dimensioner och hur mycket och alltihop det här, va? Och sen då när man har allt materialet, ja då behöver jag ju ha en strategi för arbetet också, har jag tänkt mig. För att det ska flyta på, och då måste det finnas en struktur i det hela, va? För det är ju så att man måste ju börja en viss ända och så följer det efter ett visst mönster. Åtminstone när man bygger sådär. Så är en viss ordning som de olika momenten då ska utföras. Och visst är det väl så här att i vårt dagliga arbete, i vår verksamhet, så talar vi ofta om olika strategier och strukturer. Ofta så är det väldigt väsentligt för att ett arbete ska kunna fortskrida i en takt och en riktning som är tänkt, va? Och om man då tänker på ett målinriktat arbete, så är det ju ofta en nödvändighet att det finns en struktur för det hela, en strategi. Och jag tänkte så här, jag har faktiskt gått och funderat på det här under ett par veckors tid. Att jag ska titta på några förutsättningar i Guds församling för att kunna fullgöra det uppdraget som har getts till församlingen. Och jag ska börja med att läsa ifrån Markus evangeliets första kapitel från vers 16 till och med 20. Markus evangelium, det 16:e kapitlet. Nej, förlåt, första kapitlet och den 16:e versen. När Jesus gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son, och hans bror Johannes, som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Lärjunge. Det finns ju många synonymer till ordet lärjunge. Elev, lärling, anhängare, efterföljare. Ja, det finns många fler faktiskt. Och slår man då upp ordet lärjunge i, som jag gjorde, i Wikipedia. Wikipedia är ju liknande ett upplagsverk i varje fall. Det är ju inget upplagsverk direkt, men som finns på internet. Och där står det så här, jag citerar vad jag läste där. Lärjunge är ett annat ord för lärling eller elev, i speciell betydelse den som följer en mästare och tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter etc. Jag läser det en gång till för jag tyckte det var så bra. Lärjunge är ett annat ord för lärling eller elev i speciell betydelse. Den som följer en mästare tillägnar sig dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter etc. Jag fortsätter. Förhållandet mästare-lärjunge förutsätter att det finns kunskaper som man inte kan förvärva enbart genom studier utan genom långvarig personlig kontakt med en andlig ledare som har en djupare erfarenhet. Ordet används ofta som namn för Jesu närmaste vänner. Slutcitat. Vi vet ju att Jesus hade inte bara 12 lärjungar, han hade många lärjungar. Han kallar dem för lärjungar, de som följde honom. Och vi läser ju till exempel i Lukas, det 10:e kapitlet, så står det att därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig 2 och 2 till var stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sände alltså ut de här 72 lärjungarna. Så där ser vi att Jesus hade alltså, det var inte bara de här 12 utan det fanns många, många lärjungar som hade valt att följa honom. Jesus kallar ju människan till efterföljelse. Han kallar oss till att vara lärjungar. Till ett lärjungaskap som innebär att följa sin mästare i allt. Liksom Jesus personifierad här på jorden för 2000 år sedan, alltså när han vandrade här, så var han ju ett föredöme i allt bland människorna. Så är Jesus idag, vill jag påstå, genom Guds ord, vårt föredöme i allt. För oss så betyder det att genom studier av Guds ord, den uppenbarelse som om Jesus som Gud har gett oss genom ordet, där kan vi lära känna Jesu karaktär. Vi kan lära känna hans gudomliga kraft och vi kan förstå Guds kärlek till mänskligheten. Jag sa här att alla är vi kallade att följa Jesus i ett lärjungaskap. Och jag tror att det här lärjungaskapet, det finns en målsättning. Nämligen att evangeliet ska förkunnas, hur långt då? Jo, till jordens yttersta gräns. Det innebär, med andra ord, att gå från att höra evangeliet till att göra evangeliet. Gör människor till lärjungar som följer Jesus. Ja, Jesus säger, det är bland det sista han säger till sina lärjungar innan han tas upp till himlen. Han säger så här: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Vi är kallade in i ett lärjungaskap där målsättningen är att evangeliet ska förkunnas och människor ska bli efterföljare till Jesus. Jag tror att redan när Jesus kallade till sig sina första lärjungar som vi läste om här, så har han församlingen och församlingens tid i åtanke. Och därför så kan vi redan i evangelierna se en struktur som ska vara rådande i församlingen under församlingens tid. Ja, vad är då församlingens tid? Ja, jag tror att församlingens tid är tiden från Jesu Kristi himmelsfärd till den stund då Jesus kommer åter till jorden för att hämta sin församling till sig. För när det sker, då upphör församlingens tid. Men det innebär ju att idag lever vi i det vi kan kalla församlingens tid. Jesus visste att församlingen behövde en struktur, en strategi. I Lukas det sjätte kapitlet och vers 13 så läser vi. Nu ska vi se. Jag slår upp. Jag kan läsa från den 12:e versen i Lukas 6. Vid samma tid gick han, Jesus, upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut 12 som han kallade apostlar. Apostlarnas uppdrag, eller apostlakretsens uppdrag, var att förkunna evangeliet. Det vill säga, tjäna människorna, driva ut onda andar, uträtta mirakler i Jesu namn, samt att avgöra den kristna läran och det rätta kristna levernet. Fullmakten hade Jesus gett dem genom den helige ande. Apostlarna fick i gengäld rätt till försörjning, men utsågs också till att dela Herrens lidande, och de fick inte agera för egen vinning. På det här sättet så äger apostlarna full auktoritet, men endast genom ett indirekt förhållande till Gud, nämligen genom tron på hans ord. Det var det som gav den här fullmakten genom den helige ande. Och då är de därmed också kyrkans grundval. Församlingens grundval, eftersom Gud först utsåg några till att vara hans utsända. De betraktades ju nämligen som ögonvittnen till Jesus. De hade ju sett hans under. Man skulle kunna kalla dem för huvudlärjungar eller ansvariga ledare, därför att de utmärktes just utav detta, att de hade varit med Jesus från Johannes döparens tid ända till dess att Jesus upptogs åter till himlen. Och de var därmed också centrala i fråga om kunskap om Jesus, och fick till följd av att Jesus själv inte skrev någon bok, så fick de rollen att memorera hans undervisning och dokumentera hans verk. Och det är ju det vi har i Bibeln. Vi ser också att apostlarna begav sig själva ut i världen och grundade församlingar. Och det vi kan följa i Nya testamentet är ju hur apostlarna också i de nybildade församlingarna med andens hjälp, under andens inflytande, tillsatte äldste till att leda församlingarna lokalt på platsen och att ansvara för den undervisning som förekom i församlingen. Att den grundade sig på den apostoliska undervisning som hade getts åt församlingarna. Apostolisk är ju framförallt ett begrepp som hör till den nytestamentliga kanonbildningen. Att ett verk är apostoliskt är ju ett av kriterierna för att upptas i en bibelkanon. Den som vi har. Och med detta menas ju helt enkelt, och vi talade ju om det här i vår bibelskola första gången här. Med detta menas att verket används av kyrkan som sådant. Att det är författat av apostolisk auktoritet. Och att den är en nedtecknad apostolisk tro. Där har vi ju själva kärnan. Men vi går vidare. Det finns också i den här, som jag upplever i fall, när jag läser Guds ordet om församlingen och församlingens tillkomst, tillväxt och så vidare, missionsuppdraget, att det finns alltså en strategi för det här. Och för att församlingen ska byggas upp i tro och växa till även i antal troende, så har Gud utrustat församlingen. Och här ser vi att det finns en gudomlig strategi, en gudomlig struktur också för detta i församlingens tid. Efeserbrevet, det fjärde kapitlet jag läser. Efeserbrevet 4, och jag läser det från vers 11. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Det ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Nu är vi alltså i den lokala församlingen. Och här har Gud satt olika tjänster, utrustat olika människor, utrustat församlingens medlemmar till att vara till uppbyggelse och tjänst för hela församlingen. Det står inte att alla har allt detta. Några gjorde han till. Och i Romarbrevet så står det så här i det 12:e kapitlet och verserna 6-8. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått. profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan till att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och med glatt hjärta visa barmhärtighet. Vilka är det här? Jo, det är lärjungarna. Det är lärjungaskapet det handlar om. Det är efterföljelsen till Jesus Kristus vi talar om. Att vara en lärjunge som fungerar enligt Guds strategi i Guds församling på den lokala platsen. För att församlingen ska växa, inte bara när det gäller den andliga tillväxten hos oss som finns i församlingen, utan jag tror också att det är även för att församlingen, lärjungaskapets antal, ska bli större. Gud utrustar lärjungarna. Gud utväljer bland lärjungarna. Ibland kan vi se nyckelpersoner. Gud utrustar människor i sin församling till att tjäna för att fullfölja det arbete som Gud har gett i uppdrag åt sin församling. Jag tycker mig kunna se en tydlig strategi, en tydlig struktur i Guds församling. Och det jag har talat om här är egentligen en liten del. Det finns mycket mer att lyfta fram det här om man vill grundigt. Men det här är lite huvuddrag. Och jag hoppas naturligtvis att vi ska få tillfälle här att fördjupa oss. Och kanske vi gör det i Bibelskolan lite längre fram här. Att fördjupa oss i det här lite mera. Och titta på vad innebär det? Vad betyder det för församlingen i helhet? Och vad betyder det för mig som enskild individ i uppdraget? Gud har en tanke. Gud har en plan. Och det är att vi ska förverkliga hans församling och församlingsbyggande under församlingens tid här på jorden. Gud har gett oss uppdraget att vinna människorna, så många vi bara kan, under den tid vi finns här. Under församlingens tid på jorden så kommer budskapet om Guds kärlek att vara det väsentliga. Därför att Gud älskar ju varje människa. Varenda människa. Oavsett ursprung. Oavsett hur vi har levt tidigare. Därför att Bibeln säger att det finns nåd för varje människa. Vi är alla syndare. Vi har alla handlat svikt mot Gud. Vi har alla vandrat vilse bort från Gud. Men Guds kärlek har dragit oss till honom. Och det här vill Gud ska hända med varje människa. Och vi behöver ju faktiskt inte, jag hoppas att säga, ta oss vatten över huvudet nu då, va? Om vi sträcker oss till de som bor här i det område där vi är satta till att tjäna. Den lokala församlingens område så att säga. Det kanske räcker för oss. Ja, det finns nog med människor. Den saken är klar. Men vet du, jag var med på en pastorsfrukost i Götene för ett par veckor sedan. Och vi talade där om, samtalet där rörde sig om nyplanteringar av Guds församling. Och så fick vi ta del av lite statistik som på ett sätt kan vara lite skrämmande. Och det handlar lite grann om församlingens storlek och engagemang, eller vad man ska säga. Nämligen, en församling, det här får man ju ta med lite nypa salt kanske då, men det var det här var statistik som fanns grund för, så att säga, va. Statistiken hämtades visst från EFK, men jag tror inte att Pingsten är så mycket bättre i det avseendet. En församling som är 10 år eller äldre behöver 80 medlemmar för att vinna en ny per år. Ni hörde vad jag sa, va? Ja. En församling som var mellan 4 och 7 år behövde 14 medlemmar för att vinna en ny på ett år. En församling som var yngre än 3 år behövde 3 medlemmar för att vinna en ny medlem på ett år. Vad säger det oss? Vad säger det oss? Jo, det säger oss att där den här första ivern som vi kanske alla har känt någon gång finns kvar, där händer det. Där är man ivrig att vinna mer människor. Medan vi som har blivit lite etablerade och vi tycker att ja, vi har ju börjat komma till åren, vi har gjort vårt och vi har, så blir det en stagnation. Det kanske är något att tänka på. Det kanske är något att fundera över. Kanske är det så att vi behöver uppleva den här första kärleken till lärjungaskapet igen. Komma tillbaka. Hitta den här ivern. Hitta det här tankarna. Jag är betydelsefull. Jag behövs i Guds församling. Och med den så tror jag också kommer bönen: Gud, hjälp mig. Gud, tänd mig. Gud, ge mig av din ande som du kan leda mig så att jag kan vara en effektiv arbetare i din församling. Kan vi be tillsammans? Jesus, tack att vi får vara dina lärjungar. Vi har varit det under många år, Herre. Vi har följt dig. Jesus, jag ber dig att du ska utrusta dina lärjungar på den här platsen. Du ska utrusta oss, Herre, med din heliga ande. Till att tjäna dig på ett sådant sätt så att människor i vår omgivning kommer till tro på dig. Herre, du har sagt att vi ska gå ut och göra evangeliet, Herre. Inte bara höra det, utan vi ska också göra det. Vi ska göra människor till dina lärjungar, Herre. Jesus, vi ska föra dem till dig, Herre. Vi ska ta dem med oss till dig, Herre. och visa på din nåd och på din kärlek. Herre, låt våra hjärtan få brinna för dig på nytt igen. Herre, tänd, om det är så att det har falnat, Herre, så tänd våra hjärtan på nytt. Herre, jag ber dig i Jesu Kristi namn. Låt det ske. Amen.